hur ska detta gå? Så tänker jag varje gång jag går fram på sån här. Tänkte jag, varför gör jag mig in på det här? Men det är fantastiskt. Ja, jag heter Oliver Bertilsson. Och som ni hörde här precis så är jag förlovad med Megan som är där. Och växte upp här i församlingen och det är mitt hem det här och alltid lika härligt att komma tillbaka och landa här och äta lite mat från mamma och besöka församlingen och ja, träffa människor som man har sett hela livet och släkt och allt sånt där. Men jag har ju pratat mycket om er. Men till Megan då, men Megan har inte pratat så mycket till er. Och jag tänker hon behöver ju börja lära känna er lite nu. Så Megan, kan du komma hit? Kom hit. Ja, hon är inte förberedd på det här, för den här idén fick jag precis för typ 10 sekunder sedan. Så kan det gå. Why don't you just simply present yourselves? Who are you? Where do you come from? And why are you in Sweden? Are you ready? Behöver ni översättning eller ska jag? Ni kan va? Översättning? Okej, okay, jag tar en till. So you can just start. Och jag översätter där. Det är också något man får lära sig på skolan. Översätta. So, go for it. Who are you?
Yes, my name is Megan McDonald and I'm from Bakersfield, California.
Så jag heter Megan McDonald, inte jag utan jag heter Megan McDonald. Det känns att säga så. Jag heter, hon heter Megan McDonald och hon kommer från Bakersfield i Kalifornien, USA.
Yes. I went through a Mission 111 in 2022 with Oliver.
Ja. Hon gick bibelskolan Mission 111 2022 med mig då.
And then after that I went to Sri Lanka with Oliver and a few others as well.
Och efter det så åkte hon till Sri Lanka med mig och några andra.
And it was in Sri Lanka that I felt like the Lord was calling me to do a more long-term missions with Mission 111.
Och i Sri Lanka när vi ledde en bibelskola där så kände jag, oh, jag vill göra det här long term, alltså inte bara några månader utan som ett jobb liksom hela tiden, på heltid, så heter det. Med Mission 111 specifikt.
Yes, and now this is my third year with Mission 111 here in Sweden.
Så det här är mitt tredje år med Mission 111 i Sverige. Yeah, it's good. If you're satisfied, I'm satisfied.
Yeah, that's it.
Ja, tack. Hej. Yes. Så nu har ni full koll på vem Megan är. Perfekt. Så roligt att få vara del av en sån här gemenskap som man, när man kommer hit, man blir så uppmuntrad av så många människor som ber för en och ber för det man gör. Det är jag väldigt tacksam för. Och det känns verkligen som att Gud verkligen gör någonting i församlingen här. Och man känner att man möter Gud varje gång man kommer hit och man får en liten uppfyllnad liksom, och blir taggad på, och inspirerad av vad som händer, vilket engagemang det finns här. Vilket bönengagemang och vad Gud gör i den här församlingen. När man åker runt till olika församlingar och träffar andra så förstår man lite hur bortskämd man har varit. Inte för att ni ska skryta eller vi ska skryta, men det är rätt bra här. Och inte för att vi inte ska sträva mot mer, det är det vi ska prata om idag, sträva mot längre fram. Liksom. Hur når vi våran bygd? Men ta med er det och var uppmuntrade. Att det, Gud gör någonting här. Och it's good. Ja, uppdatering. Jag är med som en ledare på skolan med Megan och några andra ledare. Det finns, vi har, i år har vi rekord på elevantalet. Vi är 20 elever. Praise God. Och vi är runt 5-6 ledare. Och vi har faktiskt en elev med oss som också är från den här församlingen. Elias, vill du komma fram lite? Det är mycket som händer här nu. Kan jag ta den micken som är där? Är du?
Ja.
Great. Ja, Elias. Kan du inte berätta lite för oss? De här har ju inte varit på Mission 111.
Yes.
Vad gör vi på Mission 111? Lite kort bara.
Ja, alltså vi... vi får rätt information om liksom att vara lärjunge till Jesus
och liksom sen kunna ta ut informationen till liksom de onådda folken. Och vi står ju för OCFEP som betyder en chans för varje person att få höra om evangeliet. Det är vad vi alltså gör.
Det är visionen,
ja. Yes.
Underbart. Och lite storytelling och lite outreach, organisationer och sånt.
Yes.
Nästa fråga. Hur är det, tycker du? Känner du att du växer och att du känner att du får med dig någonting?
Jag skulle säga att man växer väldigt mycket. Man får ju bra information och snabbt får man. Och liksom man får vara en lärjunge till Jesus. Får man vara. Och liksom, och det är gött häng liksom. Att man bara får lära känna Jesus. Alltså det är gött häng. Halleluja.
Om du får ta något kort. Är det någonting som du känner att Gud gör i ditt liv? Under, kanske vi skulle förberett lite innan. Sorry,
nej. Nej, men alltså, man kommer närmare Gud, gör man ju verkligen. Och få se det Gud gör i människor. Och verkligen se den vägen han har liksom gjort för varje människa. Och att man får göra det tillsammans.
Mm. Underbart. Ja, vi har varit ute mycket och bett mycket. Och sådär. Är det något speciellt vittnesbörd som du... Det kan vara från outreacharna som vi har gjort. Mm. Gjort några stycken nu. Och det kan också vara på skolan när ni har bett och sånt. Mm. Är det något specifikt som Gud har gjort?
Ja, det var väldigt stort grej. Var morgonsmöte hade vi ett tillsammans. Och en utav min klasskompis hade ont i ryggen. Och vi fick be för honom. Två gånger bad vi i Jesu namn. Och sen så rättade sig ryggen till. Alltså skoliosen var borta. Han hade skolios. Och bara halleluja.
Underbart.
Yes. Halleluja.
Och sen sista fråga. Är du taggad på Etiopien eller?
Jajamensan!
Let's go. Tack så mycket, Elias.
Varsågod.
Ja. På skolan så kör vi morgonandakt varje morgon. Vi läser Bibeln, vi ber och vi ber för varandra och ber tillsammans och lovsjunger och allt sånt här. Sen är det undervisning på dagarna. Och sen lite teambuilding och så tränar vi lite på storytelling. Inte storytell, det är en app. Som vi ska göra sen när vi kommer ut till Etiopien, till och med stammarna. Och vi får också på varje helg går vi ut och har något som heter pannkakskyrkan. Hur många av er sa pannkakskyrkan är i Köpenhamn? Ja, det är ju populärt nowadays alltså. Då steker vi pannkakor. Vi har stått mycket på Örebro 3 gånger. Och stekt pannkakor mitt i centrum där på torget. Och pratar med människor och får be för människor. Och samma kille faktiskt, Peter. Peter och Levi, de var ute och pratade med människor där. Och vi gav dem pannkakor och berättade evangelium. Och de fick faktiskt be med en kille som fick bli helad. Så den här Peter alltså, det är något speciellt amerikan kille. Det är underbart. Så Gud gör grejer. Gud gör grejer i elevernas liv. De får frihet från många saker. Det är väldigt, till skillnad från förra året så är det väldigt mycket nya elever som kommer och som får verkligen möta Gud och få ett förvandlat liv. Många är väldigt nya i tron och allt sånt där. Men också praktiserare. Veckovis liksom. Det är it's wonderful to see. Jag har varit i Örebro 3 gånger och Västerås en gång, Fjugesta en gång och Skövde faktiskt. Vi var på Reclaim. Var med och tjäna och dela vittnesbörd och BFO. Det var wonderful. Wonderful. Nu får vi se här. Och som sagt, vi ska ju till Etiopien. Jag, Megan och en annan ledare, vi ska åka dit den 26 eller 27. Och preppa lite. Och sen ska vi åka ner dit. Då har vi först en kampanj. Och lite gatuevangelisation för eleverna. Med lite andra missionärer som är där nere. Som kan språket. Som får hjälpa oss. Och sen ska vi ut och bo runt 3 veckor. I en by som inte har en enda kyrka. Och berätta Bibelns historia. Från början till slut. Och det är det som är huvudsaken. 29 berättelser. Från början till deras beslut. Så det är vi riktigt taggade på. Tack att ni är med och ber för det. Men Nog pratat om skolan. Även om det är kul och det är det som är på mitt hjärta och det är det som gör att jag är trött idag. Så. Det är en missionsskola, så varför så mycket fokus på Sverige? Först och främst så tror jag att man behöver vara där man är först. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft, säger Jesus i Apostlärningarna 1. Att bli mina lärjungar i Jerusalem, vilket är staden där de bodde. Judeen, regionen. Samarien, där man inte ville gå. Och till jordens yttersta gräns. Så att träna där man är. För om man inte kan göra lärjungar där man är, eller att dela evangelium, eller leva ut missionsbefallningen på sin hemmaplan, då kommer det bli väldigt mycket svårare att göra det. På ett ställe där man inte kan kulturen, språket eller hur man för sig. Eller inte har några existerande relationer. Men också för att Sverige är ett missionsfält. Jag kollade upp det i morse på Joshua Project. Att i Sverige så bor det 90 olika folkgrupper. Varav runt 20, 22, 25 av de folkgrupperna är folkgrupper som historiskt sett knappt haft någon troende. Men också att vi behöver göra någonting i Sverige. Vi ser hur det liksom lite går neråt. Vi ser i kriminalitet, vi ser psykisk ohälsa, vi ser familjer gå sönder och det är något som inte stämmer. Sen ser vi också att från 2000 alltså, fram tills idag, så har medlemmarna i en frikyrka stadigt gått neråt. Och vi ligger på runt 2-3% av Sveriges befolkning. Och något behöver göras. Någon måste steppa upp. Vi måste steppa upp. Vi som tror att vi har sanningen och något som har förvandlat våra liv. Vi behöver väcka den här ivern. Missionsivern. För där ute, som är långt borta. Men också i vårat älskade Göten. I vårat älskade land, Sverige. Och det är fantastiskt hur mycket vår församling får med att göra. Men vi kan göra mer. Vi kan väcka den här ivern. Och för någon måste göra något. Och vi kan få vara med. För den helige ande får bli utgjuten i församlingen, i våra liv och förvandlat våra liv. Och vad passar inte bättre än sån här gudstjänst att läsa missionsbefallningen själv. Så ta fram era mobiblar eller biblar så läser vi tillsammans. Matteus evangeliet 28. Jag ska läsa från 16 fram till 20. De 11. Just det, 11. Det var en som... Ja. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom så tillbad de honom. Men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig. Alla säger åt mig.
Åt mig.
En till. Åt mig.
Åt mig.
Har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla. Alla säger lär dem att hålla.
Lär dem att hålla.
Allt. Alla säger allt.
Allt.
Nu kommer ni igång här. Halleluja. Allt jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är liksom instiftelseordet. Det är ett lite fancy ord där. Jag vet knappt vad det betyder. Men för skolan som vi är på och för kyrkan. Att vi, Jesu lärjungar, har fått en kallelse. Han har förvandlat våra liv. För av en anledning. Så att vi kan få kraften att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men vad är en lärjunge? Elias pratat mycket om lärjunge och lärjungaträningsskola och lärjunge. Det är väldigt mycket lärjunge. Och det är lätt att det blir ett religiöst ord, tror jag. Men lärjunge betyder egentligen bara praktikant. Praktikant till vad? Till vem? Men till Jesus. Till att göra det som Jesus gjorde. Jesus som är vårt ultimata exempel på hur man älskar. Hur man lever. Och så som Fadern kände Jesus, säger Jesus. Så som Fadern kände mig, så sände jag nu också er. Att likna Jesus, samma kallelse som Jesus hade, har han givit till oss. En lärjunge. Även om man tvivlar. De tillbad honom, men några tvivlade. Jesus kallar inte, som Jonathan alltid brukar säga, han kallar inte de kvalificerade. Så säger man. Utan han kvalificerar de som är kallade. Han är vår kvalifikation. Han är vår PhD, som de säger. För att vi får rätten att dela med oss om det glada budskapet. Även om vi ibland tvivlar. För åt mig har getts all makt. Jesus har all makt. Det har man sett många gånger när man har liksom bemött speciellt andra andemakter. Då ser man verkligen, wow, vilken kraft det är i Jesu namn. Vilken kraft det är i Jesus. Och också när man ber för människor, vilken kraft det är i Jesu namn. Det funkar verkligen. Och när man håller sig nära honom så känner man bara den här kraften får vara inne och bara få bygga en iver och en frid och en glädje. Så man får, vilken kraft. Det är inte bara en religion vi pratar om här. Det är bara en lärjunge, något religiöst. Det är något väldigt praktiskt. Som vi alla kan få vardag ta del av. En lärjunge. En lärjunge är en som lär andra att leva i det här livet med Jesus. En lärjunge är en som håller allting vad han har befallt oss. Eller i alla fall strävar ditåt. För det är väldigt jobbigt att lära andra vad de ska hålla om man inte själv lever så som man lär. Och vad jobbigt och vad svårt. Den heliga ande är med oss. Samma ande som är uppväckt i Jesus från de döda. Han bor i dig och i mig. Och tänk om alla hade fortsatt med den här principen som Jesus gav till lärjungarna. Lärjungarna fick bli lärjungar av mästaren själv. Lärjungarna gjorde lärjungar som de lärde allt. Vilket inkluderar själva missionsbefallningen. Så de lärjungarna som Jesu lärjungar gjorde ju andra lärjungar med samma DNA och samma vision och samma strävan att oj, min uppgift är att göra mer lärjungar, för att det är det som, och att lära dem att göra nya lärjungar, för det är det som är originalkallelsen till församlingen. Multiplikation. Det är mycket bättre än addition. Man har testat det på mattelektionerna liksom. Det blir väldigt mycket stora nummer och väldigt mycket om man multiplicerar istället för adderar. Det är Jesus princip. Och det här ser vi. Det här är det här som förvandlar världen just nu. I Iran. I Afrika. I Indien. Multiplicerande lärjungar som får tag på någonting. Och som springer med det. Och det är fantastiskt. Och det är också någonting som funkar. Tänk om alla av oss hade fått vara med och göra. Eller leda en människa till tro. Det nästa år. Och fått implementera något av ett DNA av att ge vidare det som man har fått. Och sen efter nästa år så tar de visionen och tar den till andra. Vi ska se ett klipp här som förklarar lite det här. Så den är på engelska, sorry. Men jag kan förklara.
Would you rather be given $1 million or one penny doubled every day for 30 days? You remember this question from math class, right? This is when we all learned the power of compound interest and exponential growth. At the end of 30 days, that doubled penny becomes just over $5 million. Turns out, the same concept applies to missions. Imagine you filled a football stadium with 100,000 people for a gospel outreach event, and 20% of them came to know Christ. That day, 20,000 people would come into the kingdom. If you did that every day for a year, over 7 million people would come to faith. That sounds pretty great, right? Here's the question though. If you kept that pace of 7 million people each year, how long would it take to reach the world's population of 8 billion people? Over 1,000 years. 1,095 to be exact. A 100,000 person outreach event every day for 1,000 years? From a pure numbers standpoint, mass evangelism will not reach the world for Christ in our lifetime. What about a different strategy inspired by that original math problem? Instead of preaching to 100,000 people every day, suppose you made one disciple each year, focused on their development, and equipped them to make their own new disciple every year. At the end of the first year, you would have two followers of Jesus, you and your disciple. At the end of the second year, you would have four, eight the third year, 16, the 4th, and so on. 32, 64, 128. How many years would it take to disciple the world using this strategy? 34 years. Do the math. Something profound happens when we take a multiplication mindset. In the Great Commission, Jesus tells us to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. He continues by instructing us to teach those disciples to obey everything he commanded us. What was his final command? Go and make disciples. So our role is to make disciples that obey the command to make disciples that obey the command to make disciples. We're to go to all nations and make disciple-making disciples. That's multiplication. Reach the few in order to reach the many. What if you didn't feel the burden to preach to an entire village or city or country, but instead were faithful to the simple multiplication principles of the Great Commission? The entire world could be discipled in our generation if we started with just one. What about you? How might God want you to be involved in making disciples that make disciples, in seeing movements of Jesus among every tribe, tongue, people, and nation? Would you rather fill a stadium every day for the next 1,000 years or commit to making one disciple this year? Let's do this together until all have heard, starting with discipling one. So, who's your one?
Yes, yes. Hur många har sett den här innan? 1, 2, 3, 4, 5. Men Jenny, jag vet att du har sett den också. Bra uppmaning. Det här är, den är kanske lite svår att förstå, och engelskan, de pratade väldigt snabbt. Kom jag på nu när jag hörde den härifrån. Men grundprincipen är det som jag pratade om. När vi alla är med, när vi gör och investerar i människor, blir kompis med människor och leder dem till att leda andra, då kan vi få se en exponentiell ökning av. Och det är det här som handlar om, dela tron. Jag kommer ihåg när jag gjorde den här samma grej som vi ska göra där ute nu. Man får träna lite och vi får prata lite om de här grejerna i Prisma. Då pratade jag och Mikael lite efteråt och vi pratade om det här. Jag tror att du hade fått någon vision eller någonting om det här gräsrots- eller ansiktslösa väckelsen. Att det här att visst, vi älskar att fylla stadiums. Och det, vi ska göra det i Mission 11 också. Vi älskar det. Det är fantastiskt. Men grundkallelsen till var och en av oss, det är det ansiktslösa. Det här som inte har en predikant med en mick som skriker liksom, eller predikar, eller de professionella lärjungatränarna som står här framme. Utan det är när var och en tar, får visionen att börja leva ut det här. Då börjar det hända. Det var så. Sverige gick på början av 1900-talet från en av de mest fattigaste länderna i Europa till att bli som det är idag. Det var ju jättealkoholiserat och misär och allt sånt där. Men sen kom evangeliet 1850 och fram till 1900 och hela samhället blev förändrat. Läsarfolket, för att de började läsa i hemmen. Gud började förvandla nobodies, ordinary people, vanliga människor, som välkomnade andra vanliga människor till att bli förvandlade, som välkomnade andra människor. Det blev som ett ansiktslöst väckelse. Inte en väckelse med en predikant på, eller en professionell Jesus efterföljare, för det finns inga sådana. Vi alla är Jesus efterföljare. Alla har fått en helig ande för att bli hans vittnen. Men när man pratar om de här grejerna så är det lätt att det blir en klump i magen, har jag känt. Man börjar prata, nu måste jag dela min tro, vad jobbigt. Aj, aj, aj. Och man har kanske erfarenheter från förr av vad som, att man bör, du bör göra det här, du måste göra det här. Du måste. Och det är inte bra. Aj, det är inte bra. Det är inte bra. Så det är viktigt när man pratar om de här grejerna att dela sin tro. Inte utanför att det är någonting som vi bör, utan det är för att det är någonting som vi vill. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Att vi börjar i rätt ände, att vi ser på Jesus som gav sitt liv för oss. Som lämnade sin komfortzon uppe i himlen och kom ner till oss. För att älska oss, för att leva för oss, för att dö för oss. Vi läser i Filipperbrevet 5. Kapitel, det finns inte ens. Filipperbrevet 2, Jag ska bara kolla så ni är med här. Vers 5. Och framåt. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Han ville inte skryta liksom. Utan han utgav sig själv. Han tömde sig själv. Och tog en tjänares gestalt och blev människalik. När han till det yttre hade blivit en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud också upphöjt honom över allt annat. Och genom honom, och gett honom namnet över alla andra namn, som vi läste innan också. För att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Kristus är, att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till äran. Evangeliet. Att Gud ser en trasig värld. Han ser människor i en trasig värld. Och han får medlidande för dem. Och han känner någonting måste göras. Det händer någonting i Guds hjärta. Och han ger det bästa han har. Han ger sig själv till världen. För att vi människor som har gått vår egen väg. Från den första Adams tid har alla människor gått sin egen väg. Och vi har gjort saker som vi inte är stolta över. Och även om vi jämför oss med alla andra människor som ibland är mycket sämre än oss. Så kan vi kännas ganska duktiga. Jag är inte så dålig som den i alla fall. Men i Guds standard, de 10 budorden. Så står vi alla skyldiga. Separerade ifrån skaparen. Skilda ifrån livet själv. Förlorade och hjälplösa i den här världen. Där vi försöker hela tiden hitta någonting. Och greppa tag i någonting som ger oss mening och syfte och frid och glädje. Och vi hoppar från ena saken till det andra. Men det är lite som att det är som ett gummiband. Vilken effekt va? Jag gör det en gång till. In tillbaka in i bröstenheten. Man vaknar upp dagen efter och bara, åh, var det bara det här? Och man fortsätter att jaga. Och en del människor de tycker det är hopplöst att sluta jaga och försöker dränka den här känslan av att man inte hittar hem liksom, med massa olika saker. Men det hjälper liksom inte. För rotproblemet är den som Romarbrevet 2:23 säger, att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Härligheten, den härliga relationen som vi är skapade för att ha. Vi har gått miste om den. Genom att vi har syndat och missat målet. Och Romarbrevet 6:23 säger att syndens lön är döden. Döden, vad är död? Det är ultimat separation ifrån källan till liv. Det är död i definitionen. Liksom. Och därför döden finns. Det därför finns brustenhet i världen. För någonting är inte rätt. Men Gud ser på den här världen med barmhärtighet. Och han kliver ner och lider och tjänar och tvättar fötter och blir spottad på och blir övergiven av sin bästa vän och blir uppspikad på ett kors och hänger där och blir, och det står att Gud vänder ryggen till honom. Han blir liksom Gud, liksom Gud Fadern liksom vänder ryggen till honom och han blir utlämnad i vårat ställe. Han dör och han uppstår igen och vinner seger över den här brustenheten. Han tar det som skiljer oss ifrån Gud och spikar upp det på sig själv. Och han tar brustenheten som vi alla människor känner. Och tar det på sig själv, den hopplösheten och letandet efter allt. Någonting som kanske kan fylla mig och ge mig mening. Han tar den här känslan och den här brustenheten på sig själv. Han axlar det som man brukar säga. Och han dör. Men han uppstår igen. Och han besegrar det här. Och han säger att alla människor som omvänder sig, som ser på mig, som ser på korset, precis som israeliterna skulle se på den här pålen, ormpålen, för att bli räddade från giftet. De skulle lyfta sin blick bort från sig själva och sin situation och kolla på ormen, bronsormen, inte ormarna som var här nere utan ormarna, och då skulle de bli räddade. Samma sätt, den som kollar på Jesus, han blir räddad och får ett nytt hjärta på insidan. Det är luftet ifrån Gamla testamentet. Hesekiel 36 och 26. Älskar det. Pratar om det nya förbundet som vi kan få ha i Jesus. när han har tvättat oss rena. Ett nytt förbund ska jag göra, säger Herren. Inte det som jag slöt med era fäder, det som ni bröt gång på gång på gång. Utan ett nytt förbund ska jag göra. Jag ska ta ut ert stenhjärta. Jag vet inte hur det fungerar, men det är någon slags andlig hjärtoperation. Kirurg. Bästa kirurgen. Ta ut hjärta av kött, och han ska, eller sten, och ge oss ett hjärta av kött. Och jag ska ge er av min ande, säger Gud. Det här var liksom, kan det vara 400-500 år innan Jesus ens kom till jorden. Han avslutar med, jag ska göra så att ni kan vandra efter mina stadgar och hålla mina bud. Hjärtat, det är det som gör den kristna tron till skillnad från alla andra ideologier och religioner och allt sånt där. Att det är något som händer. Det är inte massa lagar och bud och du bör, utan det kommer inifrån. När Gud tar bort vårt stenhjärta, det hopplösa hjärtat, som Jeremia 17 och vers 3 säger att hjärtat, det är dåligt. Jag kan inte det i mitt huvud riktigt. Men det finns en ondska, det finns en girighet, det finns någonting som ingen kan rädda oss ifrån. Oss själva. Köttet, som begären. Men senare i Jeremia 30, några kapitel efter, och samma i Hesekiel 36, samma profetia om ett nytt hjärta, och att Gud tar ut det stenhjärtat och ger oss ett hjärta av kött. Det är det som händer, det är frälsningsmiraklet. Och vi kan prata om massa olika mirakler och allt sånt här, men det miraklet som är det som bygger kyrkan, det är hjärtemiraklet. Det förvandlar liv. Jag har fått be för många människor som har fått bli helade, även mina kompisar som inte är troende. Och de har fått uppleva massa saker. Men de är ändå inte troende idag. De vill ändå inte bry sig liksom. Det handlar inte om de här miraklerna som vi berättar om, jag och Elias, och som vi kan se runt om i vår värld. Det pekar på det miraklet som Gud önskar att få göra med varje människa. Göra varje människa till en ny skapelse som börjar i vårt hjärta. För att rena åt sig ett folk uppfyllda av iver till att göra goda gärningar. Vi ska läsa det, ett bibelord i Titus kapitel 2. För det är Guds nåd som gör det här. Det är inget vi förtjänar. När vi lägger ner vårt eget, tar upp vårt kors, hittar livet själv, då händer det här. Guds nåd, Guds gåva. Det är varje människa som omvänder sig och tror på det Jesus har gjort. Guds nåd har uppenbarats i frälsning för alla människor. Alla säger alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdig och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllda av iver att göra goda gärningar. Miraklet som vi behöver förbli en iver att göra goda gärningar. Och när vi vet de här sakerna, vad är den godaste gärningen? Vad är det bästa vi kan ge till människor? Är det alltid vad de vill ha eller vad de skriker efter? Nej. Det är det som vi vet. De kanske inte vet. Det står att den här världens gud, vilket han inte är en gud, men har förblindat världens människors ögon. Men Gud vill ge syn åt de blinda. Han vill använda oss för att öppna människors ögon. Vi kanske öppnar människors ögon så som är det för dem. Häftigt. Men ännu häftigare att öppna deras hjärtas ögon. Så de förstår och vill. För det är det som den kristna tron handlar om. Som vi alltid måste komma tillbaka till. Även när vi pratar om att dela våran tro. Det handlar om hjärtat. Ordspråksboken 4:23. Känt bibelord. Vad som ska bevaras, det är detta. Hjärtat. För utifrån hjärtat utgår livet. Det är som vårt innersta kontrollcenter. Där våra vilja finns. Där våra begär finns. Och det som vår längtan till vad vi vill göra i livet finns. För det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. I Lukas 6:45. När vi bevarar hjärtat rent, när vi håller fast vid Guds ord, som är ett svärd, som är skarpare än något tveeggat svärd i världen alltså. Det är ett tveeggat svärd, skarpare än något tveeggat svärd. Ja, that's good. Det skiljer mellan märg och ben och dömer över hjärtats uppsåt. När vi läser Guds ord så är det som att vi beskär hjärtat på allt som kan slå rot. Som vi läser om i Markus 4, i den tredje jordmånen, jordtypen, där det hamnar bland tistlar som vill kväva det här goda säden. Vi beskär, som min mamma brukar göra när hon har sina växter. Vår baksida är hemma i Götene, min riktiga hem. Det är fullt med växter. Och mamma har blivit helt galen i växter. Jag vet inte om det är 40-årskris eller vad det är. Eller 45 eller vad hon nu är. Jag kommer inte ihåg. Sorry. Men det verkar funka. Hon är jätteglad. Tack till Gud. Det är fullt med växter. Men för att en växt ska fortsätta att växa och frodas så behöver man att beskära. Inte kanske med ett svärd som i den här liknelsen som jag försöker måla upp här nu. Men med knipsare. Men Guds ord är som en knipsare. Som hugger bort allting som inte bär frukt i vårt liv. Eller saker som tynger ner oss. Så kväver den goda säden och den heliga andes verk i våra liv. Som får oss att gång på gång komma tillbaka till Guds ord. Och få låta Guds ord forma oss. För så ofta när man läser Guds ord så bara är det som att det hugger till. Oh, aj. Tänk. Speciellt innan bibelskolan började, då hade jag mycket som jag hade lite som lager på lager på tistlar och grejer. Då läste vi Bibeln tillsammans med teamet. Och bara dag efter dag bara var som Gud bara... En efter omgång efter omgång efter omgång. Och det var inte skönt när det hände. I njutningsbaserad skönhet. Utan det var befriande. Det gjorde lite ont. Men det gav bar frukt. Gud behövde göra någonting med mitt hjärta. Och det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Och det behöver vi alltid komma tillbaka till. Gud, fyll mitt hjärta. Bönen. När vi ber händer det också samma sak. När vi kopplar ihop bönen och Bibeln tillsammans så blir det som att det blir en supernatural knipsare som bara knipsar av allt dåligt och fyller oss med den helige ande. Så ofta står det i apostlärningarna, även fast de fick bli fyllda med den helige ande i kapitel 2, när de började prata massa olika språk och det blev världens väckelse och 3000 blev frälsta. Den helige ande kom där. Men det står gång på gång att och den helige ande kom och fyllde dem. Den helige ande kom och fyllde dem. Den helige ande kom och fyllde dem. Vi behöver dagligen bli fyllda med den helige ande. För att vara i samma position. För att vara redo att bära det som Gud vill kalla oss till. Gemenskapen, att göra det tillsammans. Att leva tillsammans. Som ni sjöng förut. Att jag vill leva nära människor. Att få leva nära varandra. Och inte bara leva nära varandra i ett geografiskt eller bosättnings... Liksom bo tillsammans, det blir väldigt jobbigt och väldigt osvenskt. Man måste ha sitt eget rum och allt sånt där. Det är inte vanligt i resten av världen. Alltså, ni vet det. Men hjärtenärhet. Att vi delar med varandra vad som är jobbigt. Delar vad som är på vårt hjärta. Att vi läser Bibeln tillsammans, att vi ber tillsammans för vår stad. Och att vi ständigt, i gemenskapen men också själva, kommer ihåg. Vad är det Gud har gjort i våra liv? Som israeliterna. De glömde ständigt att Gud hade öppnat ett helt hav för dem. Och de höll tillbaka in i. Ja, Gud, det blir det inte. Ja, herregud, säger. Utan de behövde komma tillbaka till. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egypten. Och vi behöver komma tillbaka till. Gud säger till oss. Jag är din Gud. Jag som har fört er ut ur slaveriet. Inte slaveriet till fysiskt. Vi är ganska fria i Sverige, nästan för fria. Men fri utifrån slaveriet och hos oss själva. Hjärtat. Och gett oss ett nytt hjärta. När vi får vandra i andens frukt. När anden får vara här och få göra om och riktigt gosa till sig och få fritt spelrum. Vad händer? Vad blir konsekvensen? Glädje, kärlek, frid, tålamod, godhet, trohet, självbehärskning. Och vad missar jag?
Vänlighet.
Vänlighet också. Glöm inte att vara vänliga. Det ska finnas någon till också. Jag glömmer alltid någon. Och det är det här världen söker efter. Alla vill ha glädje, alla vill ha kärlek, alla vill ha frid. Alla vill ha tålamod. Alla vill vara vänliga. Alla vill vara trofasta. Alla vill ha självbehärskning. Men det kommer endast genom att vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet. Och lägger ner vårt liv. Och låter han förvandla oss på insidan. Då blir det väldigt mycket lättare att dela våran tro. För det kommer ut ur överflödet. Men även om det kommer ur överflödet så kan det vara bra att förbereda sig lite på. Vad ska man säga? För i, det är till fikadelen sen. Första Petrusbrev 3 och 15 så står det: var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp som ni har. Hur är vi förberedda? Vi är förberedda genom att vårt hjärta är rätt. Vi har en iver att dela med människor. När vi har en iver så kommer vi också be för att det ska hända. Men när vi ber, då fylls vår iver på. Då ber vi ännu mer att det ska hända. Och när vi ber att det ska hända, då kommer det ofta hända. För allt vad vi ber om i mitt namn, enligt din vilja, ska ske. Och vad är inte mer Guds vilja än att hans familj ska bli större? Position, var ständigt beredda. Ha ett hjärta som brinner för människor. Och ibland så kan det vara så att oförlåtelse kommer in och hjärtat blir hårt igen. Det stenhjärtat kommer lite liksom tillbaka. Och då behöver vi komma och lägga ner vårt eget. Jag vet att vi har liksom någon slags oförlåtelse är en sån här sak som ofta kommer in i mitt liv. I alla fall man blir bitter och man blir liksom så här, något händer och man bara lite sur så där. Och då försvinner och brukar oftast iven att göra goda gärningar försvinna och det byts ut och hjärtat blir korrumperat av de andra grejerna. Men då försvinner också glädjen. Då försvinner också friden. Och kärleken. För de här två sakerna kan inte existera i vårt hjärta samtidigt. Och när vi pratar om evangelisation och allt sånt. Det handlar om vårt hjärta. Håll det rent. Aktivt håll det rent. Om man inte aktivt tar sin tid och titta på sitt hjärta. Då kommer inte vårt hjärtas trädgård vara lika fint som min mammas trädgård. Och jag säger det, den är väldigt fin. Så var redo att leda människor in i frihet. Och lev i frihet. Det är möjligt. När vi lägger ner vårt kors. Jesus säger, var en måste förneka sig själv och sin rätt att hålla fast vid saker och ting. Lägga ner sitt liv och ta sitt kors och följa det. För var och en som vill bevara sitt liv och sin rätt att tycka och tänka vad man vill. Den kommer förlora livet. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska vinna det. Vinna livet själv. Jesus. Vara ständigt förberedda i bön. Ständigt förberedda i vad vi ska tala. I Kolosserbrevet 4, vers 5-6, så säger Paulus. Nu har vi pratat om vad Jesus säger. Vad Petrus säger. Nu kommer vi till Paulus i Kolosserbrevet. Vers 4, kapitel 4, vers 5-6. Var visa när ni möter de utomstående, alltså otroende, sådana som inte är lärjungar. Och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Bara förbered er vårt tal. Det kan vara väldigt praktiskt också. Hur delar jag mitt vittnesbörd? Hur delar jag evangeliet på ett sätt så att människor kan kunna relatera? Och förstå vad det handlar om. Och som sagt, förbereda dig i bön. Nu ska vi ta någon minut innan vi hinner lovsångarna ska komma upp. Och vi kör lite kort eftermöte, som vi sa. Och ta lite tid och av reflektion. Det jag vill att du ska kanske ta fram din telefon och se, är det någonting på ditt hjärta som du behöver lägga av, som gör att den här ivern kvävs och att göra goda gärningar eller att dela evangeliet? Är det någonting som du behöver ta itu med? Någonting som någon du behöver förlåta eller någon som du behöver bekänna till någon eller något sånt där? Så vi tar en minut eller någonting och bara, alltså, du får bara tänka igenom. Okay, vad är det någonting som jag behöver släppa? Är det något som gör att min åker det inte kan växa i min åker? Som jag vill att det ska växa. Så låt oss tänka. Fader i himlen, Jesus och du heligande. Jag tackar dig för att du är närvarande. Heligande, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss och utrusta oss till att bli dina vittnen, Herre. Och jag ber nu att för vi vet att ur hjärtat så utgår livet. Jag ber att du ska ta vara på vårt hjärta, Herre. Heligande, berör oss, Herre. Heligande, fyll oss. Men också peka på saker som vi behöver släppa taget av. Vi vill vara fria. Vi tackar dig för att du dog för att vi ska bli fria. Du tog ditt folk ut ur Egypten genom mirakler, under och tecken. På samma sätt så tar du ut oss ur vårat Egypten, vårat slaveri, våran bröstenhet, Herre. Och vi tackar dig för det. Och vi ber att vi ska få uppleva frihet, Herre. I vårt inre, Herre. Och du ska lägga en iver på vårat hjärta. Till att dela det bästa som hänt oss. Halleluja. Amen. Jag ska också ta en tid där du får tänka på, är det någon som du just nu känner, fråga Gud, är det någon som jag ska höra av mig till uppkommande veckan? Är det någon som Gud vill lägga på ditt hjärta? Vi ger utrymme för den helige ande att tala här nu och visa vem som du kanske ska höra av dig till för att börja be för. Fråga Gud, för när vi ber så händer det saker. Helige ande, vi ber att du ska leda våra tankar just nu. Och vi ber att du ska vägleda oss och påminna oss om vilka vi kan höra av oss till. Vilka du vill lägga på vårt hjärta, Herre. Lägg personer på vårt hjärta. Personer som vi är nära eller personer som vi inte kanske har träffat på 10 år. Helige ande, tala. Vi gjorde det här i början av året. Då var det en kompis till mig. Vi gjorde en sån här en map, alltså en karta av olika personer som man skulle be för. Så då tog vi lite tid och bad över om Gud ville lägga någon specifik person på vårt hjärta. Och min kompis heter Levi. Och han bad och fick han en kompis på sitt huvud. Liksom, jag har inte träffat den här kompisen på jättelänge. Varför ska jag skriva ner den här kompisen? För det var egentligen hans kompis kompis. Ja, i alla fall, han skrev ner det. Han började be varje dag för folken på hans liksom, bönelista. Och sen gick det 4-5 dagar eller någonting. Och så var han på gymmet. Och vem kommer in i dörren? Hans kompis kompis som han skrev ner på sin bönelista. Och de börjar prata och det visar sig att de ska gymma samma kroppsdel. På gymmet då. Så de började gymma tillsammans. Varför inte vi gymma tillsammans? Och då började de gymma och prata. Men vad har du gjort de senaste åren då? Och Levi hade precis gått Mission 111 då. Och han bara, jag har gått bibelskola. Missionsbibelskola. Och han bara, vad fränt. Berätta. Han fick berätta massa saker. Och gymmet flög åt skogen. Men de fick prata om Jesus i nästan en timme på gymmet där. Och de fortsatte hålla kontakten. Han fick möta Gud. Han berättade för honom att några dagar sedan så skrev jag ner några namn på min lista som jag började be för. Och nu av en slump kommer du här. Och han bara, wow. Jag har tänkt på Gud jättelänge här. Vad coolt att jag träffar just dig just nu. Just den här tiden i mitt liv. Och att Gud har visat dig. Du ska be för mig. Och de fick vara med och döpa den här personen i somras. Och han är helt vild och han la ut på sin Instagram bara såhär, jag har fått möta Gud, nu döpte jag mig och hela sitt vittnesbörd bara, vad det kan göra när vi börjar specifikt och fråga Gud, vem ska jag be för? Och vi håller i att be för de här människorna. En annan berättelse, den sista berättelsen, jag var i USA i början av början av året, januari. Jag vet inte varför jag var i USA. Konstig anledning. Och Bakersfield också av alla ställen. Ja. Ja. Och jag och Megan och hennes två systrar tror jag. Och bror. Vi var ute och åkte Fiddy, sån här liten hoj. I en park. Vad kul. Och för att den här storyn ska... Vi var på ett nöjesfält. Dra tillbaka tiden, några dagar innan. Vi var på ett nöjesfält. Stort nöjesfält. Mycket större än Sveriges nöjesfält. Och jag kände bara, det här är ju sug ju. Bara vara på ett nöjesfält. Jag vill ju liksom se människor komma till tro här, Gud. Jag känner att jag gör ingenting. Jag har bara gött. Så jag bad en bön högt. Och så sa jag, jag vet inte, jag lät oseriös, men jag var väldigt seriös. Jag och Megan gick där och bara, Gud, nu ber jag här att jag ska få leda en människa till tro. När jag är här i USA. Så jag gör något vettigt i alla fall. Inte för att det är vettigt att besöka Megans familj. Vet hur man tänker ibland, man hänger inte helt med. Och så ber jag Gud att Megan ska vara med också. För det kan vara en bra teambuilding för framtiden. Amen. Så fortsätter vi åka karuseller. Och sen sista dagen, sista kvällen, så på morgonen skulle vi åka till flygplatsen och jag skulle flyga hem. Jag hade typ nästan glömt bort den bönen. Så åker vi Fiddy runt i en park och sen skulle vi åka hem. Och då ser vi en annan Fiddy som kommer in i en korsning liksom. Och precis efter korsningen, mitt i vägen, stannar han. Hans motor dog. Och jag kände bara, jag har två val här nu. Antingen stannar jag och hjälper honom och ser om jag kan hjälpa någonting. Eller så åker jag ifrån. Kalifornien är ganska farligt. Och det är mörkt ute och han ser lite farlig ut. Men vad skulle Jesus gjort? Så rättfärdig som jag är. Helig och allt sånt där. Så stannar jag och frågar. Ja, hur går det? Har du behövt hjälp? Ja, det är lugnt. Ja, okej då. Men är du säker på? Har du bensin i den då? Ja, jag vet inte. Ja, så kollade vi och så var det helt slut. Jag bara, ja men du. Min kompis. Megan. Min vän, eller min flickvän, eller vad hon nu säger. Hon bor här. Hon har nog bensin hemma. Så vi åkte hem till hennes hus. Vi tog lite bensin. Vi åkte ut. Vi tankade hans lilla Fiddy-grej som är så här liten. Och så började vi prata om bara livet liksom. Men bara, hur är läget? Så här, ja, men är det bra? Så här, ja, typ inte. Det är ganska skit, sa han. Ja, men vad är det som är skit? Ja, men det är ju så att jag håller på att bli utslängd från mitt hem. Från mitt hem. Jag bara, det var inte bra. Vad kommer det sig då? Man skulle bara kunna, det var bra. Tråkigt för dig. Ha det gött. Men att fortsätta ställa obekväma frågor. Varför? Han började öppna upp sig. Att för 2 år sedan så blev han introducerad till droger. Och han hade blivit fast i droger. Och han kan inte sluta. Och det är därför. Jag bara, men vill du liksom ta droger och förstöra ditt liv och för din familj och allt sånt där? Vill du det? Så jag bara, nej, egentligen vill jag inte det. Jag vet inte, jag kan bara inte sluta liksom. Och då kom det till mig bara, hur svårt kan det vara egentligen att sluta? Det är bara inte göra det. Sluta knarka. Hur svårt kan det vara? Det är bara att inte ta den här grejen och föra in, jag vet inte hur man knarkar, jag har inte testat. Men bara sluta göra det. Men då kom jag på att det är inte det fysiska som är svårt. När man gäller att sluta synda och såna här saker. Utan det är ju viljan. Den här brustenheten på insidan som får honom att som får oss människor ofta att gå till destruktiva saker som ger oss någon slags tillfällig kick. Samma med pornografi, det är samma med alltså många olika saker. Det bara slog mig liksom. Vet, ibland när man pratar med någon så bara får man en uppenbarelse själv, bara, wow, det här är ju, jag har inte tänkt på det här innan. Jag bara, men du vill ju inte göra det. Problemet är att du inte kan. Din vilja, det är något fel på din vilja. Och så började jag dela evangelium och allt sånt där. Och att det som Gud vill göra med ditt liv är att han vill ta ut ditt stenhjärta. Där i ditt stenhjärta så sitter viljan och brustenheten som får dig göra det här. Det bara slog mig, wow. Oj, vilken predikant jag tänkte jag då. Det är ju revelation. Och så ta ut det hjärtat och få ett nytt hjärta och bli en ny skapelse på insidan. Och så fick jag dela mitt vittnesbörd och allt sånt där. Och fick frågan om bara, har du hört något sånt här innan? Bara, nej, första gången. Jag bara, du bor i USA, mannen. Det finns kyrkor överallt. Men han hade missat det. Men skulle du vilja liksom att följa Jesus och låta honom komma in i ditt liv och förvandla det på insidan. Och låta honom göra ett verk i dig. Han bara, ja, jag måste. Jag vill. Och där, och då, så Megan hade kommit och vi pratar. Och så får vi be för honom till frälsning och omvändelse. Och vi fick ta hans kontaktuppgifter och allt sånt där. Och då bara kom jag på när vi stod där och bara, wow, det här bad jag ju för. Wow. Häftigt. När vi börjar be specifika saker så börjar specifika saker hända. Specifika personer och specifika händelser. Och förutberedda händelser, förutberedda gärningar börjar komma upp när vi specifikt börjar att be för det. Varje rörelse där evangeliet, Guds rike, får bryta fram och förändra en hel nation börjar med en bönerörelse. När personer i församlingen börjar be och när församlingen som ett stort börjar be. Så vi ska prata lite om de här praktiska delarna också där ute vid kaffeborden. Men det var lite sånt där jag hade på mitt hjärta. Hjärta. Oliver, sluta prata om hjärtat. Vi fattar. Men ta hand om hjärtat. Och ta hand och lev tillsammans och hjälp varandra. Det är inget vi kan göra själv. Så nu lägger jag en sista bön. Och så kan vi sjunga någon sång. Och så får Micke, du får komma upp och sluta på något sätt. Ja. Tack himmelske fader för den du är. Tack att du inte är en Gud som bara förväntar sig massa krav och allt sånt här. Utan att du är en Gud som vill förvalla oss på insidan, Herre. Tack Herre att du vill lägga en iver i och fortsättning av den här ivern i den här församlingen. Till att göra goda gärningar, till att nå ut, till att få se ditt rike Gud komma, människor blir förvandlade Herre. Tackar dig att vi alla får vara med, att vi alla är kallade, att vi alla behövs och att du vill göra ditt verk i oss alla Herre. Tack.